Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej och varmt välkommen till ännu ett härligt fullmatat avsnitt av Evelöv och Månström. Vi är tillbaka efter sommaruppehållet och vid min sida har jag som alltid den fantastiska Malin Evelöv. Hur mår du?
Tack Petra, alltid så fin presentation. Jo, jag har haft en väldigt härlig sommar. Faktiskt varit ledig 4 veckor och nu är... Ja, sensommaren, hösten på väg in.
Du tänkte säga hösten där.
Hösten, ja, men det är liksom lite sensommar, höstkänsla. Men, nej, men nu
höstterminen
är igång. Höstterminen är igång och jag har så mycket lust och energi, ska jag säga, till att dra igång. Både jobb och allt vad hösten innebär. Så att, och inte minst, liksom, mitt jobb innebär ju väldigt mycket fokus på loppträning, komma tillbaka i form om man inte har riktigt tränat som man önskat under
semestern. Hur har träningen gått för dig under sommaren?
Det har gått bättre än förra sommaren, ska jag säga. Förra sommaren, jag brukar ju ändå påstå att jag älskar värme och klarar det, men jag måste säga att förra sommaren så påverkades även jag av att jag faktiskt inte orkade köra så mycket långa pass och lika mycket löpning som jag normalt sett gör. Så tycker den här sommaren har varit bra träningsmässigt för min egen del. Och sen är jag som sagt väldigt sugen på att dra igång mitt jobb med kunder och trixa och fixa med detaljer inför olika lopp här som kommer. Mm. Och ett som vi ska prata om idag,
yes,
är ju, som kanske ingen har missat, mitt absoluta favoritlopp.
Nej, men det har vi ju stenkoll på, att Lidingöloppet, det klappar ditt hjärta lite extra för. Jag måste tacka dig faktiskt, Malin. Vi körde ju ett intervallpass där i juli innan jag drog iväg till Sardinien. Och tack vare det passet faktiskt så kände jag under semestern att jag orkade hålla ett vettigt tempo på mina morgonpass där. Man är ju tvungen att springa i gryningen.
Så för ja, det är ju skillnad om du är utomlands. Ja. Jag har varit i Sverige och Norge i sommar, vilket har varit väldigt gynnsamt för träningen.
Ja, det är skönt faktiskt.
Men att åka till ett varmt land som du gjorde då innebär ju andra...
andra utmaningar. Ja. Ja, men det är liksom hög luftfuktighet ofta och det är liksom 30 grader redan på morgonen så där. Men jag tyckte ändå att det gick hyfsat bra. Jag fick även lite härlig sparring från en av Sardiniens främsta löparinfluencers faktiskt, som jag träffade och fick springa ett pass med. Och det, Malin, det passet hade du nog gillat. Det var kuperat som attan, du vet, upp och ner för riktigt jobbigt där på morgonen, och han drog på.
Hängde du på eller?
Alltså, han visste ju att det skulle gå lugnt. Alltså, jag gör ju maran på 2:45.
Oj,
ja. Så att, men jag sa det att liksom, nu får du se det här som en återhämtning. Men det blir ju ändå så här, det är svårt för en, när man springer så fort, att ändå liksom hålla ett lugnt tempo. Så han sa någonstans där i mitten, för han hörde på min anhämtning att jag inte kunde föra en diskussion. Han bara, du får nog se det här som ett tröskelpass. Så jag kände bara, shit vad jobbigt det var. Så när jag kom tillbaka till hotellet så, ja, det var... Man var inte stöddig där, men det var ett bra pass.
Ja, men det låter som du har tränat på bra ändå.
Ja, men jag tycker det. Sen så fick jag, efter det där passet så fick jag en liten... men sen tappade jag lite motivationen där. Så att det blev några dagar extra kanske där jag inte gjorde så mycket. Men sen så blev det något pass där igen innan jag åkte hem. Men sen,
därför ska vi kicka igång vår
träning. Därför ska vi köra ett pass snart igen, ja.
Ja.
Det ska vi göra. Men i alla fall, i det här avsnittet då, precis som... du nämnde ju Lidingöloppet som du har ett särskilt band till. Du kan väl egentligen varenda sten på den banan, skulle jag kunna säga.
Ja, jag har sprungit alla banor från 1,7an som är lilla Lidingöloppet till 3 milen. Ja. Och, både på tävling och massa gånger på träning i och med att jag bor där ute.
Just det. Och i det här avsnittet så har vi då Lidingöloppet som samarbetspartner. Och det tycker vi såklart är jättekul, för att även jag har ju testat Lidingöloppet ett antal gånger och tycker att det är ett riktigt roligt lopp. Vi kommer att dela med oss av värdefulla tips och tricks för att du ska få ett lyckat lopp ute på Lidingö den sista helgen i september, oavsett vilket av loppen du väljer. Men vi kommer att fokusera lite extra på den sista milen, eftersom ju både Lidingöloppet och vi vill att fler ska upptäcka milloppet, Rosa Bandet-loppet, som går söndagen den 29 september. Och det här var ju då tidigare ett renodlat tjejlopp, men nu är såväl män som kvinnor välkomna att delta. Och det bästa av allt, det är att 100 kronor av startavgiften går till Cancerfondens Rosa Bandet-insamling. Så det är alltså väl värd investerade pengar.
Ja, och både att det faktiskt går till ett väldigt fint välgörenhetsprojekt, men sen också att man får faktiskt uppleva, som jag tycker i alla fall, den absolut finaste, läckraste, häftigaste delen av hela Lidingöloppet. Och det är sista milen, om man ser för vuxna då. Mm. Barn springer något kortare, men de får också uppleva en del av den här sista milen, i alla fall starten. Mm. Men sista milen innehåller, skulle jag säga, allt vad ett 10-kilometers lopp ska innehålla.
Till och med lite asfalt också.
Det är asfalt, grus, terräng, backar upp för och nerför, platt. Härliga löpbara partier, vacker natur, vatten, nära känsla, underbar publik.
Mm.
Så att,
verkligen.
Ja, ni hör, jag
du
sitter med leende och bara njuter när jag pratar om det. Men jag måste säga att den är ju, det har vi pratat om tidigare när det gäller Lidingöloppet, att det är ju inte en bana som man kanske ska göra sitt personliga rekord på, för det är väldigt, väldigt svårt. Mycket, mycket tuffare än att springa på en platt asfaltsbana som många andra 10-kilometers lopp.
Och sen var det är ju också från år till år också förutsättningar. Det kan ju vara så att det är regnar eller att det liksom de kanske har blivit bättre på att åtgärda så att det inte påverkar så mycket. Men
jag ska säga, sista åren har de gjort väldigt mycket bra åtgärder på banan, så där de dränerar ställen där det faktiskt samlades lite vatten och blev väldigt, väldigt geggigt och vattenansamlingar. Så sånt finns inte längre, men jag har ju sprungit i alla möjliga väder och förutsättningar.
Har du haft snö någon gång?
Nej, men lite hagel tror jag. Sådär. Men däremot det här upploppet då, som är en stor gräsarea, den har ju i vissa år bara varit lervälling.
Ja, men det minns jag faktiskt också att det var ett år.
Och folk ramlar för man halkar där och så. Och sen har det varit något år för ett par år sedan var det så torrt, så dammet yrde, så jag var alldeles brun längs hela benen. Det såg helt sjukt ut, för att det hade dammat så mycket upp. Så det kan vara alla möjliga väder också, men det är det som är lite häftigt med det här loppet, att det är inte... det är inte helt lika från år till år. Nej. Man får göra det bästa med förutsättningarna som finns. Men det är en bra årstid. Slutet av september brukar fortsatt vara bra löpväder.
Ja, men det brukar vara ganska okej väder. Liksom så här. Inte för varmt, inte för kallt. Och liksom oftast uppehåll tycker jag ändå att det har varit.
Ja, det har det faktiskt. Och lagom temperatur. Och sen har de som sagt gjort väldigt mycket arbete på banan genom att lägga på nytt grus och underlag där det liksom har runnit bort lite av stora regnmängder. Så att det är det är en väldigt genomarbetad bana nu för tiden.
Jag tycker ju då att just Rosa Bandet-loppet känns ju extra lockande, eftersom då får man faktiskt chansen att smaka på Grönstabacken direkt. Alltså istället för att komma dit efter 2 mil. Ja, det är ju det värsta som finns, när man tycker så här på 3 mil. Jag ska inte sänka 3 milen på något sätt, för jag tycker det är en härlig distans också. Men man kommer ju dit och så tycker man att det har gått ganska bra. Och det, nu har jag liksom silvermedaljtid på G här, kanske man tänker. Och sen kommer den där backen som en vägg. Och så tappar man fart, och man ser ju också att folk börjar gå. Även starka löpare går i den där Grönstabacken. Och sen är det lite grann stolpe ut på sista milen. Man kanske har sprungit de 2 första milarna liksom i hyfsat bra tempo. Sen plötsligt så tar det 10 minuter längre. Det har hänt.
Det har hänt väldigt många på Lidingöloppet, och det är det som är den stora utmaningen, att springa 3 milen då. Men, men som du är inne på, om man startar och kommer till den där backen egentligen helt pigg och fräsch.
Det är väl nästan det första man gör.
Ja, du har sprungit ett par 100 meter bara när du kommer dit, och risken är väl bara där då, att du kör för fort.
Ja,
det gäller att ha is i magen där och inse att det är långt kvar.
Har du kört Tjejloppet?
Ja,
det hette Tjejloppet
förut. Ja, Lidingö Tjejlopp. Det är många år sedan nu. Det var när jag var i 20-årsåldern. För då, när man gick från lilla Lidingöloppet och inte riktigt var redo för att springa de längsta distanserna, så fanns den möjligheten. Och den tog jag ett par gånger. Så att jag har verkligen fått känna på det. Men då är det, som sagt, det gäller att vara lite cool där istället. För där är det inte tröttheten som sätter stopp, utan där är det mer att man är sugen på att köra på. Det kan kosta senare på loppet. Men det är, som sagt, det häftiga med sista milen är ju att den har rejäla backar, men jag tycker också att den har jättefina löppartier emellan, som är platta eller lite lätt nedför, där man plötsligt känner att man får flyt i löpningen. Man tittar kanske på klockan och ser att jag springer fort, det går bra, jag har håller, ligger under de tider jag har tänkt, och man susar fram mellan härliga träd och ibland lite mer in i skogen, ibland lite mer öppet.
Det händer mycket på längs banan.
Det blir aldrig tristess på något sätt, eller att det är någon lång raka där du ser en kilometer. Det kan jag tycka är lite tufft ibland på de här stadsloppen, att du plötsligt kommer ut på en raka där du liksom ser flera 100 meter, kanske nästan en kilometer framåt.
Evighetslång sträcka.
Ja, och så ser du några små prickar där framme av löpare som redan är där. Här har du liksom hela tiden kurvor, något som händer, du måste fokusera lite mer.
Vi ska dyka djupare in i såväl sista milen som andra saker runt Rosa Bandet-loppet och Lidingöloppets övriga lopp. Men jag tänkte bara redan nu säga, det här är lite information då från arrangören. De har full fokus just nu på att driva in så många anmälningar som möjligt. Så den 25 augusti så stängs ordinarie anmälan, och efter den 25 så kan man fortfarande anmäla sig, såklart, men då kostar det 100 kronor mer. Så att för dig som är sugen på Rosa Bandet-loppet, vilket vi hoppas att du är, så slå till före den 25 augusti. Och anmälan är på www.lidingloppet.se/rosabandetloppet i ett enda ord. Ja, men jag tänkte så här, att om vi skulle börja med varför, du har ju varit inne på det, Malin, att liksom Lidingöloppet bjuder verkligen på variation. Men hur ska man veta vilken distans man ska välja då? Den tycker jag är lite lurig. Det finns ju, som sagt, då det finns ju jättemånga olika, men om vi fokuserar på 10, 15 och 30.
För det är egentligen de distanser som är aktuella om man ska springa själv.
Ja.
Det här
och inte
loppet.
Inte barn
eller företags... det finns ju företagsstafetter.
Eller cyklist.
Ja. Men just den här helgen, om man vill springa ett eget lopp, så är det 10, 15 eller 30. Det har ju... Det är klart att... om vi ska börja bakifrån bara, att ska du springa 30 kilometer Lidingölopp, så skulle jag säga att om du inte har tränat för det. Det vill säga kört tillräckligt med mängd eller faktiskt även intervallträning, alltså så att du har en tålighet mot flås och lite mjölksyra och backar. Både uppför och nerför ska jag säga, så är det för många en större utmaning än vad man kanske innan tänker sig. Man tänker att man ska ta sig runt det där, men det kan bli en tråkigare upplevelse eller än vad du hade tänkt dig. Och då kan man kanske utan prestige, tänker jag, om man känner att man inte riktigt är där i sin träning, så kan jag tycka att det är roligare att genomföra 15 kilometer eller 10 kilometer på ett bra sätt, med en känsla av att det här behärskade jag, det här var jag tränad för, det här var kul, än att man släpar sig runt 3 milen och känner direkt efter målgång att man helst aldrig mer vill springa något lopp. Sen brukar det gå över, tack och lov, den känslan, även när det har gått tungt. Man kommer oftast tillbaka.
Ja, och sen så kan man väl också säga så här att även, alltså, Har man inte så mycket mängd i kroppen, alltså att man inte springer så mycket långpass kanske och så där, oavsett hur snabb man är, alltså, så kan det ju ändå vara värt att titta på de kortare distanserna, för då kan man faktiskt hålla ett högre tempo. Och på 15 kilometer, om jag inte minns fel, så har man ju inte abborrbacken, eller hur?
Nej, de har ju lagt om den banan genom åren. Jag har faktiskt aldrig sprungit den här 15 kilometern som går nu.
Ja, jag har gjort det. Den
för
är
förr
jättebra.
I tiden, när jag sprang den, så startade den vid Fågeludde. Och det vill säga, det är alltså de sista 15 kilometrarna på 3 milen som man sprang. Och då fick man ju de tuffaste delen av banan. Så den var ju väldigt, väldigt krävande. Och där tycker jag de har tänkt rätt från Lidingloppets sida, att göra en lite större skillnad på 3 milen och 15, i den bemärkelsen att 15 öppnar upp lite mer för fler motionärer som inte är redo för 3 milen och som fortsatt är tuff bana. Det är massa backar, det är så, men de har lagt om banan så att den är något mer motionsvänlig, så gott det går där ute. Det är inte helt lätt att dra sig runt backar som ligger där, men de har tagit några olika svängar runt, så att abborrbacken har man inte.
Nej.
Grönstabacken har du, det vill säga den som vi pratade om i början, men så du har en väldigt, väldigt fin bana, men den är tillgänglig för fler människor, skulle jag säga.
Men milen då, man tänker så här, om man känner att nej, men jag har inte kört så mycket backlöpning hittills, och så är det ungefär den här tiden, det vill säga det är några veckor kvar, hur ska man tänka då? Kan man fortfarande köra, tycker du?
Eller, hur ska man tänka? Jag tycker att om man känner att en mil klarar jag har liksom tåligheten för att springa en mil, så kan du liksom koppla av den biten, eller fortsätta och bibehålla den biten, ska jag säga. Det är ju färskvara här med träning, tyvärr, så går inte att lägga sig på locket här, men att du kan liksom känna att mängden har jag för att klara en mil, men det som kanske då, vad är det som saknas för att jag ska kunna göra den här milen på bästa sättet utifrån mig själv, och då finns det absolut möjligheter att förbättra förutsättningarna till ett bra lopp genom bra träning här sista tiden, och då är det ju verkligen fokus då på att faktiskt trycka in lite mer kupering i sin träning och backträning för att få styrkan både muskulärt i ben och kropp och flåset, för det blir mycket roligare att springa loppet om du har faktiskt tränat lite för det än att om du bara har sprungit platt.
Ja, men det är ju verkligen en utmaning för flåset, tycker jag, oavsett vilken distans man väljer. Och så jämfört med maran då, så är ju 3 milen till exempel, där ligger du ju på en helt annan liksom ansträngningsnivå pulsmässigt. Men däremot, man känner ju inte heller den här liksom maratonsdelheten, inträffar ju inte riktigt alltid. Men däremot så får man ju träningsverk på framsida lår och du får liksom rumpan.
Det är en hel, du och jag som båda har sprungit både maraton på asfalt och Lidingölopp, är just att det är två helt skilda tröttheter. Och därför så är det också lite skillnad att träna inför Lidingöloppet. Just att du måste måste ha en muskulär tålighet på ett annat sätt. Man blir, jag känner som att man har kört ett stenhårt styrkepass dagarna efter. Mm. Och som sagt, ligger på en helt annan pulsnivå. Mara, är det stelhet mer in i benen på något sätt, i skelettet brukar jag säga. Mara får jag ont i skelettet. Ja. Lidingloppet får jag ont i musklerna.
Ja.
Men det...
Om lite stum kan man säga.
Ja, lite olika, ja. Olika...
Och även halvmaran.
Ja, precis. Men det är inte riktigt samma flås känsla.
Nej.
Har du tänkt att springa Lidingloppet?
Ja, men jag funderar faktiskt på 10:an. Rosa bandetloppet. Därför att jag är nyfiken på det. Jag har aldrig sprungit Rosa bandetloppet och tycker att jag blir väldigt sliten av 3 milen. Och det tar, man brukar säga en vecka per mil i återhämtning. Vilket innebär att då kommer jag behöva ta det hyfsat lugnt i 3 veckor efter om jag springer 3 milen. Och då tänker jag så här, men milen brukar man ändå känna sig hyfsat återhämtad från efter någon vecka. Sådär. Mm. Och att det kan bli en boost i träningen inför hösten också. För jag tycker alltid när jag har sprungit backiga pass med dig så har distanspassen gått jättebra efteråt. För då känner man att man får en boost, man får ett bättre löpsteg. Så man kan ju faktiskt, och det är någonting som jag tänkte vi skulle prata om. Man kan ju faktiskt använda lopp som träning. Du behöver inte bara vara det stora målet för året. Utan man kan faktiskt spontanmäla sig till en tävling bara för att få ett bra pass.
Jag skulle säga så här, låt oss säga att man har anmält sig också till lopp, till exempel som många gör, Hässelbyloppet,
just det,
som ligger i oktober eller något annat millopp på asfalt, eller faktiskt även innan Lidingloppet. Det finns ju lopp i september också, som man kan springa. Men låt oss säga att man har ändå haft lite Lidingloppsträning då, specifikt, det vill säga mer kupering, mer flåsträning kanske än vad man normalt sett kör. Så ska jag säga att man har ofta otroligt stor nytta av det på de här asfaltsloppen. Så att det är som verkligen. Du säger, Petra, det är inte bara att okej, nu tränar jag för Lidingloppet och det är det som gäller och det är det som jag kommer prestera på, resten är nedlagt, utan dra nytta av både innan och efter att faktiskt trycka in något annat lopp där på platt asfalt. För jag har i alla fall haft den känslan ofta att jag flyger fram på asfalten sen om jag är bra tränad för Lidingloppet.
Ja, men vill man springa en riktigt snabb flackmil så är ju en kuperad mil där man liksom verkligen har fått ta i och jobba med frånskjut och sånt där, så är det, ger det jättemycket. Om vi hoppar in på det här med lite träningstips, som vi ska försöka vara lite specifika. Om vi börjar då med 3 milen. Vad tycker du är det viktigaste träningspasset? Jag har väl mina egna tankar om vad det ska kunna vara, men vad tycker du?
Nej, men alltså, det är ju lite som inför ett långlopp överhuvudtaget, att det är två nyckelpass, två olika typer av nyckelpass, men här är det ena ännu viktigare. Det vill säga att ska du köra ett långlopp så säger jag alltid att man behöver en viss mängd för att liksom bara tåla att springa så länge och så oavsett fart. Och sen beror det på lite skillnad om du ska springa en halvmara eller mara, hur långt det där långpasset ska vara. Och Lidingeloppet ligger ju liksom mitt emellan en mara och halvmara. Så där behöver du också ett långpass, eller per vecka i alla fall, för att liksom få den där tåligheten i att bara hålla igång så länge som du ska och inte ta för mycket stryk. Men det som är, som jag alltid säger, att jag pratar ju alltid om hur viktig intervallträning är, men är det i något fall som det är helt nödvändigt för att du ska ha en så kul upplevelse som möjligt på Lidingloppet, så är det ännu viktigare än om du ska köra en platt asfaltsmara, halvmara, att köra kuperat eller hård intervallträning, eller hård, men där du får flåsa ordentligt och trycka på i steget. För det går inte att riktigt ta sig ifrån att oavsett om du inte springer så fort i de här backarna upp på Lidingloppet så blir det väldigt flåsigt och har liksom inte tränat på de pulshöjande nivåerna så kommer du liksom inte igen mellan backarna. Nej. Lika snabbt. Och det är det som är nyckeln lite. Flåset kommer du aldrig komma ifrån. Jag flåsar som bara den och har maxpuls uppe på de här alla backarna. Men när du tränat för det så går den nivån ner väldigt snabbt
man,
efter.
Man återhämtar sig emellan. Mm.
Och det är det du måste vara tränad för om du i alla fall ska känna en glädje i att genomföra det här.
Mm. Ja, och jag skulle också tillägga där egentligen intervaller det också, men att man faktiskt då vågar, oavsett distans, att man vågar ge sig på de här passen som vi kallar för tröskelpass, att man faktiskt springer sammanhängande i ett högt tempo och gärna på en kuperad bana. Man kan till exempel göra tröskelintervaller. Inför mitt mest lyckade tremilslopp så körde jag i Uppsala då på ett eljusspår som var lite så här småkuperat, ungefär som Lidingöloppet är. Och det var 3 kilometer långt. Så vi sprang då den här 3 kilometern i tröskeltempo. Och då blir det ju inte riktigt samma fart som om man hade sprungit ett tröskelpass på flackt underlag. Utan det blir något
absolut
helt annat.
Inte, ja.
Så vilar man och en bra dag så kunde vi köra den 3 varv.
Mm.
Och då fick man riktigt bra träning. Man var riktigt trött efteråt. Kräver ju vana. Man kanske tar en kortare slinga och kör färre repetitioner i början, men det är liksom riktigt, riktigt bra. Och tröskel är ju då att man ligger liksom någonstans där det är så här obehagligt men ändå funkar. Mm. Man vågar ligga i det tempot, för det gör ju också att man då mentalt och fysiskt klarar den här kuperingen som är på Lidingloppet. För som du säger, man måste ju ha förmågan att återhämta sig mellan varven där, annars så är man ju lite rökt.
Ja, och framförallt också som du är inne på, Peter, att det handlar om en sak att ha den fysiska kapaciteten och vara van att kroppen liksom kan transportera bort mjölksyra snabbt och återhämta. Men sen är det också en mental vana och att man liksom inte blir chockad eller rädd eller överraskad vid den här typen av känsla, utan att känna liksom att herregud, jag har 2 mil kvar eller jag har 8 kilometer kvar och jag är helt slut uppe på den här backen, men vet att det är helt okej. Nu kommer ett lättare parti, jag flyter ut i löpningen, återhämtar mig och min kropp är tränad för det, så att inte liksom psyket heller sinkar dig i att du är så ovan vid att bli så trött under hela loppet. För det är, jag säger det, Lidingloppet är en lång intervallträning.
Ja.
Väldigt lång, beroende på distans då. Men man ska komma ihåg det, att det är ett helt annat lopp än ett platt långlopp, för där ligger du mer och tuffar på under många kilometer och sen så blir du successivt tröttare mot slutet och stel och så. Men Lidingloppet är pulshöjande i backar redan efter en kilometer och två. Du måste vara både mentalt och fysiskt förberedd att det är så det är, men du transporterar bort det och det är okej. Du kommer klara det ändå.
Ja, och sen en sak som jag också skulle vilja göra, det är att avdramatisera det här med att det krävs jättelång träning. Alltså så här, om vi säger att du funderar på milloppet till exempel, och så har du bara sprungit på flackt underlag, du kanske har haft lite luckor här under sommaren, att du inte har fått till träningen som du vill. Det tar faktiskt inte så lång tid som man tror att ändå göra sig redo för ett sånt lopp. Utan sen kanske du inte ska tro att du kommer att köra något personbästa. Ja, personbästa på milen kommer man inte göra oavsett, eftersom det är, men du kanske vill, alltså just det här med att få ett bra pass. Det behöver inte bara handla om att man ska lyckas med det här loppet, utan se det som ett träningspass. Det är väl väldigt bra sätt, tycker jag, just. Och hinner man få till en 4-5 bra backpass, så räcker ju det.
Absolut.
Jag vill säga. Det kommer, vad tycker du?
Ja gud, det är det som jag tycker är så häftigt med intervallträning, att det ger så snabba resultat. Och det är väl det som är bästa införsäljningstricket till sig själv. Att inse att det är inte för sent, bara för att det är en och en halv månad kvar, utan tvärtom, nu nu är det dags att dra igång det då. Men det hinner hända en hel del. Man kan komma upp en nivå utifrån vad man är idag bara på en väldigt kort tid. Och det är inte så ofta man kan säga så med träning att det faktiskt är... man ska ju se träning som vi pratat om på lång sikt och ett livsprojekt. Men samtidigt så kan man faktiskt göra åtgärder som inte heller är galna.
Att man, det här är ju att man börjar... toppning kan man
säga. Ja, det är en formtoppning. Ja, det är lite som eliten. Liksom. Spetsa skruvar på de små detaljerna, skruvarna som krävs för att bli så redo som man någonsin kan. Och man kommer, jag vet det, det är ingen som nästan står på den där startlinjen och känner att åh, jag har gjort precis allt rätt, jag har inte kunnat göra en grej mera.
Ja, men känner man så är man ju inte tillräckligt mycket på tå heller, tycker
nej,
jag.
Nej, utan det är alltid det där att jag hade kunnat köra ett och annat intervallpass eller backpass eller långpass eller vad det nu är extra. Men när man väl står på startlinjen ska man i alla fall känna att ja, men nu har jag i alla fall gjort det bästa jag kan här och jag har till och med toppat lite. Och det roliga är ju om man tränar på lite extra nu, lite kanske boostar lite,
ja,
hårdare,
lite backträning här där.
Så kan man också sista veckan ännu mer också göra som eliten gör, formtoppar när du har tränat hårt ett tag och känner dig kanske till och med lite extra trött eller sliten i kroppen, så kan man göra den här som verkligen är formtoppning. Lite hårdare träning en period innan och sen släppa av rejält sista veckan.
Just det.
Så kan man liksom få ytterligare en boost av att det blir lite mer skillnad. För det är väl det som är problemet ibland för motionärer, att det blir lite för likt. Mm. Det är liksom vecka efter vecka, du kör dina pass som du alltid har gjort. Samma mängd, samma...
Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare, undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam. Som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löparsäsongen. Med koden PETRA25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com och koden är PETRA25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden.
Fart,
man vågar inte släppa
upplägg
av på träningen heller.
Nej, utan istället känna att nu toppar jag upp först med lite mer kvalitetsträning, lite mer faktiskt några tuffare pass för att mentalt och fysiskt bli förberedd och sen faktiskt släppa av och vila och toppa, få ut det här loppet så att du har lite lätta ben. Det är himla kul, skulle
jag
säga.
Ja, verkligen. Jag skulle också vilja smyga in ett kanske lite oväntat träningstips som jag också gjorde inför mitt mest lyckade Lidingölopp. Och det var faktiskt stavgång i en riktigt jäkla brant slalombacke, Hammarbybacken.
Mm.
Raskt uppför. Jag hade maxpuls när jag nådde krönet.
Absolut.
Jag sprang inte en meter, jag bara gick. Man var som skjuten ur en kanon, kan jag säga. Mm. Alltså, för det gjorde saker med löpsteget som... Ja, det gick att springa i ett tempo som jag aldrig hade varit i närheten av på flakt underlag tidigare.
Mm.
Så det kan man också göra. Det behöver inte bara vara löpning.
Nej. Och det är samma, precis det du är inne på, att om man dessutom, förutom kanske toppar upp lite sådana här mer kvalitetspass i löpningen, om man kanske också satsar lite på att köra lite extra bålträning,
ja,
kanske lite styrketräning för benen, så kan det också gör att du springer betydligt fortare, för det är ett muskulärt krävande lopp, och speciellt nedförsbackar och uppförsbackar så tar väldigt mycket på bålen också. Du ska hålla ihop kroppen, positionerna, inte wobbla och tappa.
Ja, det är lätt, speciellt i nedförsbacke tycker jag, att man tappar när man är trött.
Så att det gör jättemycket om du är lite starkare även där. Så att de här veckorna fram nu till loppet finns massa att göra, fast som inte är helt orimligt att tänka sig.
Nej.
Herregud, lite bålträning extra, styrketräning plus boosta på med lite intervaller och gärna kuperat.
Mm. Ja, men verkligen. Så det finns,
finns hopp.
Finns hopp. Vi går vidare, och en hel del lyssnare har hört av sig och undrar om det här med medaljtider. Om man nu är lite prestationsinriktad och vill klara silvermedaljen på någon av de här distanserna på Lidingöloppet, vad kan man ge några generella tips, Malin, på hur man ska man lägga upp träningen då? Då måste man höja sig ytterligare ett snäpp då.
Ja.
Då handlar det inte bara om att genomföra loppet.
Nej, jag måste säga att 3 milens silvertider är rätt tuffa.
För både damer och herrar?
För både herrar och damer. Jag ska nog säga ännu tuffare för herrar.
2:15.
Och det är en väldigt bra tid på den här banan.
För det är väl egentligen bara lite mer än en halvtimme snabbare än vinnaren? Eller?
Ja, precis. De brukar vinna runt 1:40, lite under där.
Ja.
Så ja, 35 minuter då, efter liten. Mm. Men det är väldigt tufft. Mm. Jag har tränat många herrar som är duktiga löpare som inte klarar den tiden. Fast jag tycker att de är där.
Mm.
Men det är ett svårt lopp att springa så pass fort.
Men vad tror du har varit anledningen till att de inte klarar det, fast du liksom att på pappret att de har varit redo?
Ja, men det är ofta det här. Vissa gånger så är det att de inte har sprungit loppet tidigare eller så många gånger. Så det är en fördel av att, som jag då, veta exakt var partierna ligger. Vad ska jag hålla igen lite? Vad ska jag dra på? Vad ska jag spara energi? För det är svårare på det sättet att orka hela vägen. Det är många som är väldigt bra tränade. Men när väggen kommer, vilket den ibland gör, då, så blir det så brutalt sista milen. För att du ska ändå upp för väldigt mycket backar. Och har du liksom inte trycket kvar så tappar du väldigt mycket tid.
Men jag antar att du ändå har coachat de här herrarna till hur de ska lägga upp då. Vad de ska trycka på, vad de ska släppa på. Men är det så att de inte lyssnar? De gör inte som du har sagt sen under själva loppet. Eller
jag avskriver mig allt ansvar här som coach. Nej då. Ja. Nej, men det är ju så, som jag säger, så här, erfarenhet av lopp. Jag säger ju alltid att man ska springa jämnt på långlopp. Det tycker jag är liksom det bästa generella tipset för att liksom prestera. Man ska veta vilken nivå man är på, vad man är tränad för, och sen tuffa på så jämnt och möjligt i det tempot. Det är bara det att det är otroligt mycket lättare att hålla det tipset på en lättare asfaltsbana, för där är det liksom, det kommer någon enstaka backe här och där som du kanske tappar lite tid och så tar du igen det snabbt. Men Lidingöloppet är ju betydligt tuffare på det sättet att ha det i baktanken, att liksom våga springa efter det konceptet. För jag säger att det är för mig i alla fall, jag har ju testat lite olika varianter, men jag har ju känt att det har absolut varit ett vinnarkoncept för mig, i alla fall att prestera så bra som möjligt vad jag är tränad för hela tiden. Och jag har sett många runt mig i mitt spann som har gått ut för hårt. Och det är många som resonerar så på Lidingöloppet, att man ska ha lite tid till godo sista milen när man börjar bli trött, eller om man springer 15 eller 10 också, att man liksom vill ha lite marginal. Men problemet är att när du blir väldigt trött och det är dessutom krävande kuperat, så tappar du så otroligt mycket om du blir för trött. Du måste ha ett tryck kvar i benen mot slutet hela vägen in, och det är jättemycket svårare på Lidingöloppet än på ett platt lopp.
Ja, ofta är det väl så också, som motionär så är du oftast lite sämre tränad och då tappar du mer än vad en elitlöpare gör kanske.
Det gör man, och jag märker ju, jag springer ju då i ett spann med rätt duktiga elitmotionärherrar. Det är någon fåtal damer som jag möjligtvis ser under loppet. Ibland ser jag inte en enda kvinna, för vi är så utspridda. Men många män i mitt spann springer mycket fortare än mig första halvan. Och sen springer jag förbi dem sista milen, om man bara jämför liksom i mitt spann. Och det är där som är lite erfarenhet och svårt att faktiskt, även om jag säger det till mina kunder också, att våga hålla igen och se. Och där är det lite det här, det är lätt att bli meddragen, för många springer lite för fort i början. Det problemet finns inte längre bak oftast i de sista startgrupperna, för där är väldigt trångt istället.
Så ja, just det.
Där kan det vara frustrerande om du har hamnat i fel startgrupp, så att du vill springa fortare och så är det en massa folk i vägen, så du kommer inte fram.
Men det blir både mentalt irriterande och fysiskt påfrestande. Men då får man ju faktiskt se till kanske att sida sig.
Det viktiga,
innan, om man nu vill gå för en snabb tid.
Exakt, om du inte bara är intresserad av att ta dig runt och du struntar i om det är folk i vägen och vad du tar dig runt på, så är det verkligen värt att göra något sidningslopp, så att du faktiskt står i rätt startgrupp. För det är det enda som jag hört ibland som har varit frustrerande för vissa löpare, att de har hamnat i fel startgrupp och så är det svårt att ta sig förbi, för det är lite trångt. Och så springer man zigzag och ut i skogen på sidan, och det funkar i en del av loppet, men sen så har det kostat energi och så blir du jättetrött.
Men alltså, om man då fortsätter på den här liksom medaljdiskussionen då, om man då vet vilken snittfart man behöver hålla för liksom i totalt sett på hela loppet för att klara medaljen, hur ska man tänka i början då? Ska man lägga sig 10 sekunder per minut långsammare, eller ska man lägga på snittfarten, eller vad tycker du?
Ja, i och med att om man tar 3 milen då först, så är det ju att då är det ju, som jag brukar säga, jag delar upp det i 3 gånger 10 kilometer, och första tian är ju den klart enklaste, även om den är betydligt tuffare än många andra millopp, men så den kan man liksom springa något fortare på då än kanske de andra milarna, men absolut inte för mycket för fort. Nej. Utan
hur mycket för fort?
Bromsa. Ja, jag skulle säga att när jag gjorde mitt snabbaste Lidingölopp, så hade jag 20 sekunder skillnad på den bästa och den långsammaste milen. Och då tror jag den långsammaste milen låg i mitten. Så jag gick ut någonstans liksom, 20 sekunder under det som var min måltempo. sackade lite grann då, och sen sprang på igen, lite mer sista milen.
Då måste du ha plockat hur mycket löpare som helst.
Oj ja, och det är det som jag säger är på något sätt också det häftiga i om man får till det helt taktiskt perfekt då, att det är inte bara det att du håller ditt eget tempo utan du plockar otroligt mycket löpare, vilket ju gör ju en enorm kick. Även om man självklart är väldigt trött själv, så ser du att de du springer förbi är ännu tröttare.
Det så händer att, även längre bak i ledet kan jag säga. Det var samma för mig när jag hade mitt liksom bäst disponerade lopp, då var det samma sak. Det hände någonting efter Grönstabacken. Där var det som att folk började stå stilla liksom, och så bara kunde man så här swisha förbi. Sen var det andra år när jag var sämre tränad, då var jag en av dem som stod stilla i Grönstabacken.
Ja. Nej, men så det största felet många gör, det är att man tänker att man ska ha massa tid till godo för eventuellt trötta ben på slutet, istället för att känna att man är trött men jag har fortsatt tryck i benen och jag springer fort fast jag är trött. Det är två helt skilda känslor och du tjänar massa tid på det. Men, så där tror jag den största risken i att man inte når en måltid som du egentligen är tränad för. Att du taktiskt sett inte får till den där lugnet i att faktiskt låta folk rusa iväg. Som är egentligen kanske i ditt spann, din kapacitet.
Just det.
Utan tänka bara, vi ses senare i delen av loppet.
Precis. Om inte får det så Grönstabacken.
Man behöver inte nämna det till någon. Det är inte så ödmjukt. Men liksom du kan ha det själv, liksom att lägga upp ditt eget lopp utifrån dig själv, strunt i folk, vad de gör runt omkring, för det finns alla möjliga varianter där.
Men om du tar milloppet då, liksom, de här, och 15 då kanske delvis, men milloppet, där finns det också medaljtider. Då gissar jag att det handlar en del om att man inte ska dundra på för hårt i backarna, för att då kan det straffa sig.
Ja, milloppet är ju lite annorlunda på det sättet att det är ju, där har du ju inte den där att du successivt tar slut och att det kan ta helt slut på energi och så, för det är det som kan hända när man springer väldigt långt, att plötsligt så är alla krafter borta för att du liksom har tagit slut på all energi. Men här under ändå så pass kort tid du springer, så att det händer inte, utan här är mer liksom risken, om du nu inte får till det, är att du har gått ut hårdare än vad du är tränad för. Och där kan man liksom lägga upp det i att Abborrbacken, som är liksom den tuffaste backen på banan, ligger ju halvvägs precis. Mitt i Abborrbacken är 5 kilometer på sista milen, vilket är på ett sätt psykologiskt bra, för där har du vänt runt, du känner att du liksom är på väg i rätt väderstreck. När du har kommit upp för Abborrbacken så är du liksom över halva. Och dessutom så har du gjort den värsta 5 kilometrarna. Så på något sätt, om man kan mentalt liksom dela upp det i 2 5-or, och att första femman ska ändå rulla på ett sätt, och du anpassar farten i backarna, vad du tränat för. Och sen är det bättre att faktiskt ha lite kraft då andra hälften, för den är lite mer lättsprungen. Det är egentligen en ordentlig backe, och det är Karins backe när det är 2 kilometer kvar. Men det är liksom en ordentlig backe istället för flera som det är på första femman. Spar lite kraft, och det blir otroligt mycket roligare att springa andra hälften när du har liksom lite tryck i steget där, och känner att kanske andra inte har lagt upp det riktigt lika bra då.
Nej. Men Abborrbacken då, som är en så här klassiker som alla som har någonting med Lidingloppet känner till. Många undrar ju så här, vilken taktik ska man ha i Abborrbacken? Och det tänker jag, det beror ju helt och hållet på hur tränad man är.
Men berätta, Petra, vi körde ju i somras här, det var ju för sig då 28 grader varmt och
vindstilla.
En av de varmaste dagarna i somras. Men Då körde ju vi en kilometers och 500 meters intervaller varvat.
På hela sista milen.
På hela sista milen. Mm. Värmde upp ett par kilometer och sen la vi in varannan en kilometer och varannan 500.
Glöm inte det passet någonsin, kan jag säga.
Nej, men och då det häftiga var ju att vi hamnade ju mitt i abborrbacken. Vi avslutade en intervall halvväg, så du fick ju första hälften på en intervall och sen stod vi och flåsade där ett tag. Och sen fick du andra hälften som start på nästa intervall.
Ja.
Men liksom var du som liksom har upplevt det här både på träning och i lopp då, vad ser du som utmaningarna med den här backen?
Ja, alltså för första kan jag säga så här att det här passet som vi körde då, där gick jag ju ut den första en kilometern, sprang jag för fort. Vilket straffar sig direkt, så det ska man inte göra. Där har vi ytterligare ett bevis på att man inte ska springa för fort, för att när man springer för fort och inte är liksom tränad på att klara av ansträngningen, så återhämtar man sig inte. Och sen när vi kom till abborrbacken så var det egentligen stolpe ut för mig, alltså jag hade ingen kraft överhuvudtaget att trycka ifrån, så det var fruktansvärt, det var liksom överlevnad som gällde. Och sen när vi skulle starta nästa intervall så kände jag fortfarande inte att jag riktigt var återhämtad, så det var ju så här krypfart upp för backen där och egentligen mest överleva. När jag har sprungit tävling och haft mina mest lyckade tävlingar, då har jag kommit dit och känt mig trött, men inte den här liksom tröttheten att jag tappar helt, utan då är det bara så där, men nu ska vi inte rusa på här, utan mer korta ner steget, tassa lite grann uppför. Och sen faktiskt, som du också brukar säga bland Malin, att det är ju faktiskt, det är lite flackt parti i mitten. Inte flackt, men jämfört med resten så är det liksom
nästan platt, nästan, om man får jämföra.
En liten sträcka där du då, om du har tränat bra och disponerat loppet bra, så kan du ändå återhämta dig lite där. Och sen så har du resten kvar, och sen så är du lite uppför på asfalten också där, när du är klar med terrängen där.
Nu, om man aldrig har sprungit det här loppet och inte vet vad vi pratar om, så är det ju en ny upplevelse med hur lång den är. Man tror att nu kommer, för det kommer i olika faser. Mm. Min taktik är ju, för att bryta ner saker till något rimligt mentalt, så delar jag alltid upp saker i ett lopp. För att jag vill liksom se ett kortare perspektiv, fast jag vet att i bakhuvudet ligger det långa löpet kvar. Men abborrbacken är fyra delar. Först en brantare fas, jättetuff startfas, och där även uppe bland min nivå och mina löpare liksom runt mig, så springer man inte speciellt fort där i det här första partiet. Och där längre bak bland motionärer så brukar jag säga att där är det nästan värt att gå lite grann i den absolut brantaste partiet. Jag trycker aldrig på det. För mig är det mer bara att jag ska hålla mig på något sätt löpandes upp för den där brantaste, för där smäller det direkt mjölksyra om man går på för hårt. Och sen kommer man då till tvåan i fas två här i den här backen, och det kallar jag för ett platt parti. Det är bara på, det är inte långt parti, det är inte ens 100 meter eller kanske 100 meter. Men där, om man är tränad, så kan man få ner pulsen lite grann och få ut löpsteget igen och faktiskt transportera bort lite mjölksyra. Och där, om man nu har gått den här första fasen, så kan man börja springa där och rulla igång steget igen. Sen kommer vi till asfalten, och den är liksom jämn, fin lutning, bra underlag. Så där kan man på något konstigt sätt ofta efter den här vilofasen få till liksom en bättre löpning igen. Och bara liksom tugga sig upp till sista etappen. Och då är det när man ibland, om man inte har sprungit det här loppet, tror man att äntligen är jag uppe. Och så går man in till höger in i skogen, och så är det liksom berghällar som man liksom ska in följande 100-150 meter upp. Men då är man på något sätt på upploppet i backen. Och där är det också sådär att det är inte liksom brant hela tiden, utan det är de här man får dra på i några steg upp för berghällen, och så är det liksom en liten några steg på nästan platt, och så är det en ny berghäll. Så att det är liksom det är en variation i steget i den här backen som gör att jag tror att den blir i alla fall, hade den gått i samma lutning, samma på samma sätt hela tiden, så hade den varit ännu värre. Nu går den liksom, dela upp den, 4 faser.
Ja, nej, men det tror jag kan vara bra. Just som du sa också där, att man ska våga gå om man inte känner sig helt. Det blir, man bara samlar på sig mjölksyra onödigt när man försöker springa där. När det
speciellt
inte...
första delen.
Ja, den är så himla brant.
För det är alldeles för brant för att det ska vara humant egentligen där.
Där jag brukar springa någonstans, led 3-4, där går nästan hälften av alla löpare går i alla fall. Mm. Och jag tycker inte att det, och det är ofta löpare som är så springer bra. Så att,
Nej, men precis. Och det är ingen prestige. Det känner man att det bara sprutar mjölksyra och det tar slut de sista krafterna och det är ändå 5 kilometer kvar, så är det bättre att spara dem till de sista 5.
Ja. Ja, men jag tänker också att Karins backe blir väldigt jobbig om man har bränt sig i abborrbacken.
Så att, absolut.
Den ska man inte underskatta heller. Men jag tänkte också att vi skulle hinna med och prata lite grann om det här med att många avstår från att springa lopp därför att man känner prestationsångest. Och där tror jag väldigt många kan känna igen sig. Kanske framförallt kvinnor.
Mm. Jag vet inte om,
Men hur kan man tänka för att våga ställa upp i ett lopp fast man inte känner att man har tränat? Vi sa ju också här nyss att det är ju nästan ingen som känner att man har förberett sig enligt konstens alla regler. Det är ju oftast, känner ju de flesta att man inte är tillräckligt förberedd.
Det kanske är den enda som känner sig lagom förberedd. Det är de här som är 1, 2, 3 i loppet.
Det gör man det? Du har ju vunnit några gånger. Känner man sig förberedd?
När jag var på elitnivå så då kände jag ju att jag alltid hade gjort vad jag hade kunnat träningsmässigt och så inför.
Måste man kanske intala sig det för att det ska funka? Att lyckas?
Ja, det tror jag. Men det har du ju också på sätt och vis. Sen har man ju alltid det här att så kanske jag har haft någon liten förkylning eller någon skada eller någonting så att du liksom har tappat lite mot vad du önskat. Men i stort sett så har du ju gjort allt du har kunnat när du står på en startlinje som elit. Men det är ju bara en väldigt liten klick det. Nu för tiden så står jag varje år och känna att rackarns, jag skulle kört lite mer långpass, jag skulle kört lite mer av det och det. För då går mitt tävlingshuvud igång, att jag skulle liksom vilja prestera mer än vad jag är kanske tränad för. Men det är ju det, tillbaka till frågan liksom, det här med prestationsångest liksom, att jag tänker ju alltid så där liksom att viktiga är ju samma där som med träning, att man gör det för sig själv, för att man liksom själv tycker att det här är kul och att man får en kick i träningen och för att man kanske får en kick för att ha den här nummerlappen där. Och jag tänker ju alltid så att vem bryr sig vad du själv gör om du liksom står för att det här gör jag för min egen skull. Ingen som kan tycka eller tycka någonting om det. Alla är ju jättepositiva. Det är ju det som är häftigt när du träffar alla runt omkring där. Du kan stå och småprata på startlinjen, så alla är ju där av samma skäl. Gillar att springa, gillar att ha nummerlapp, adrenalinet, publiken. Och det är ingen som kommer bry sig om du gör det ena eller andra där ute i spåret. Du gör det för dig själv.
Men alltså där har jag tips också att tillägga. Och det är det här, vi har varit inne på det tidigare, det här med sociala medier och vad det har för inverkan. Då skulle jag säga så här, om man springer ett lopp och vet med sig att man lätt drabbas av prestationsångest, då skulle jag föreslå: 1. Gå inte in och kolla resultatlistan i efterhand. Strunta i liksom vad det står för någonting på, du försöker inte ens titta på den här tavlan när du passerar mållinjen, vad det står för tid. Och sen också så här, gå inte in på Facebook och Instagram om du vet att du har massa människor i ditt flöde som brukar skriva vad de har för tider.
Och lägg inte ut själv att du ska springa det här loppet eller att du har sprungit det här loppet.
Utan gå lite under radarn liksom.
Ja, och bara känn liksom att om man verkligen har lust till det här. Man ska ju, det är ju samma där. Varför ska jag springa det här loppet? Är det för att jag verkligen vill det? Eller är det för att visa upp något? Eller varför? Mm. Och ofta så är det så att jag har lust men jag liksom är lite stressad av prestationen. Så om du har lusten, då är det precis som du säger, Petra, ta bort alla yttre yttre komponenter då som gör att lusten egentligen försvinner lite av att andra ska bry sig, eller att du lägger inte ut att du ens ska springa, sig det till dina nära och kära då, som kanske stöttar i det här, och så struntar du i det där, gör det för din egen skull.
Och sen så om det är någon som frågar då, vad hade du för tid, för det brukar ju de flesta fråga, då säger du så här att nej, men nu är det 2019 och att prata tid är så 2018, idag så pratar vi om hur det känns istället. Och det tog exakt så lång tid som det tog för mig att springa en mil. Så lång tid tog det för mig idag. Om man nu tycker att det är jobbigt att prata tider, då kan man ju försöka liksom leda bort diskussionen från tiden och istället prata om känslan.
Tid var inte, jag hade ingen fokus på tid det här året, utan jag sprang med en god känsla och det gick som jag hade hoppats.
Ja, jag är nöjd med loppet.
Jag är supernöjd. Det gick tyngre än vad jag hade tänkt mig. Men jag hade en väldigt kul upplevelse ändå. Och,
fick ett bra träningspass.
Ja, och jag känner att det här tar jag med mig in i hösten och mörkret och vintern som en boost. Så att jag liksom orkar träna vidare. Så att det är så många bitar i det här. Men tillbaka till liksom bara vad är man gör. Det här alltid i slutändan för sig själv.
Men har du någon aning om varför folk alltid frågar vad hade du för tid? För det tycker jag, fast faktiskt, de som mest frågar det är folk som inte springer. Alltså, eller som inte håller på så mycket med löpning. De är liksom, det känns som att det är det enda de vet att de ska, det enda de kommer på att fråga om. Så
det
är det
bara
just
okunskap.
Ja, men jag tror det.
Man tror att det är det som gäller. Men då kan man ju som sagt, det väljer man ju själv om man vill prata om tid eller inte. Man bara säger att jag är inte intresserad av tider.
Nej.
Det är inte därför jag springer.
Nej. Och det är roligare också att prata om känslan om man är flera som springer på olika tider. Det är roligare att säga, men hur kände du i Abborrbacken? Ja, men det kändes så här och liksom i målgång. Det är mycket mer inkluderande om man säger så här, jag snittade det här tempot och det var jättejobbigt.
Oj, ja. Nej, men och bara det absolut enklaste tipset som jag alltid har förhållit mig till, även på elitnivå, även jag fortfarande, att jag ibland, jag har liksom aldrig mått dåligt av prestationskrav, men det är klart att ibland kändes det betungande som elitidrottare, att du har sponsorer, du har folk som har ställt upp, du har förväntningar.
Ja, det är ju en helt annan press.
Och då har jag, de gånger när jag har känt mig liksom lite pressad av det eller stressad, så har jag alltid bara haft ett mantra, gått tillbaka till mig själv och sagt, Malin, varför håller du på med det här? Varför tävlar du? Varför springer du? Varför gör du det här? Jo, för att jag själv älskar detta och jag gör det för min egen skull. Och jag gör så gott jag kan. Och då har jag alltid liksom landat i att jag bara känt att de får ta det som kommer. Jag vet att jag gör det bästa och jag gör det för mig själv. Annars hade jag inte hållit på.
Och det som är så skönt med att vara motionär är också att man oftast i alla fall inte har sponsorer som man behöver förhålla sig till. Utan
nej,
du gör ju faktiskt det här på riktigt bara för dig.
Ja, verkligen.
Och ditt eget välmående.
Ja,
så att säga.
För jag menar, självklart som när du är lite ägd på ett sätt och när du som elitidrottare så har du en större förväntning, men du är fortfarande liksom, även om folk har satsat pengar eller önskar att du ska prestera, så kan man inte göra mer än vad man gör sitt bästa.
Och, ja, men jag är inte mer en människa också. Jag tycker det är lättare också för följare och publik att relatera till en person om man inte bara lyckas hela tiden, utan att du faktiskt har toppar och dalar.
Absolut, men som sagt, alltid du gör det för dig själv för att du får en kick av det. Annars så ska du inte tävla.
Nej.
Om det bara är stress och press och ångest, så är det bättre att träna.
Mm. Man behöver faktiskt inte springa lopp om man inte vill.
Nej, men det är en kick för många.
Ja.
Och det är en hatkärlek för många att de vill ha det. Men bara släpp det där med stress. Det är helt onödigt.
Ja, men vi kör på Rosa Bandet-loppet här den 29 september. Jag hoppas att det är några av er där ute som hänger på. Och som sagt, ordinarie anmälan stänger alltså den 25 augusti. Och, så att vill du anmäla dig och inte vill betala 100 kronor mer, så passa på. www.lidingeloppet.se/rosabandetloppet. Vi hinner tyvärr inte mer nu.
Nej.
Men vi
ses
tillbaka
på Lidingöloppet.
Ja, vi ses.
Jag kommer vara där
ute.
Jag ska köra 3 milen själv, ja. Och sen så ska jag vara ute och titta på de andra loppen.
Mm, vad härligt, då ses vi där. Stort tack för att du lyssnade och vi hörs snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Lidingöloppet och görs på Beppo.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.